Vad har hänt med världen? På flera platser för oräkneliga människor har den bokstavligt talat gått förlorad. Livet har lagts i spillror, barn och vuxna tvingats på flykt, torterats eller mördats, avrättats, försvunnit. På andra platser för människor långt från katastrofernas epicentrum har världen pågått mer eller mindre som vanligt. Mellan de här två polerna, den direkta förödelsen och den avlägsna omedvetenheten, finns alla de som nås av chockvågorna utan att ha haft någon direkt kontakt med kriget. Där luften, fast i synes klar, ändå blivit svår att andas. Det är från den positionen som Anja Ottler har skrivit sin bok Det börjar, en sorgrefräng, som nu översatts till svenska av Linda Östergård. Den består av 209 korta dikter som följs av en längre essä. Ottler skriver: den 24 februari 2022, när Putins Ryssland inledde sitt storskaliga anfall på ukrainarna och deras land, började jag sjunka. En känsla slukade och transformerade mig. Jag förvandlades till en sörjande. Mer precis kommer sig förvandlingen av att Ottler inser att hon har byggt sitt liv på tanken att utplåningsviljan var besegrad en gång för alla. Att en stats angrepp på en annan stat med dess utplåning som mål inte längre hade någon plats i Europa. Inte för att de förringar folkmord och katastrofer på andra platser eller menar att de inte skulle ha ägt rum tidigare, så uppfattar i alla fall inte jag hennes text. Inte heller är hon omedveten om att hon skriver från en position av privilegierad maktlöshet. Hon har inte förlorat sitt hem eller sina närstående, lever inte i daglig livsfara. Utgångspunkten är istället att hon personligen nåtts av insikten på ett konkret känslomässigt plan. Det landar i hennes specifika kroppsliga jag. Som tysk, född två generationer efter förintelsen, uppvuxen under kalla kriget, utbildad till slavist efter Sovjetunionens fall. Konsekvensen är på en gång trivial och livsavgörande. Hon förlorar helt enkelt möjligheten att skriva dikt på samma premisser som tidigare. Ottlers essä sällar sig till en serie språkkriser som präglat den moderna poesin, inte minst den tyskspråkiga. Bland de mest kända finns Hugo von Hofmannsthals fiktiva brev till Lord Chandos med orden som faller sönder som ruttna svampar i munnen, och Paul Celans anförande Meridianen, med dikten som är på väg att förstummas men ändå existerar som andningsvändning. Med dessa texter har Ottler också gemensamt att språket fortsätter. Det går vidare trots att någonting avgörande har fallit sönder, blivit förstört, förlorats. Dikterna i Det börjar använder ett slags utvidgad haikuform med fyra versrader. Först de traditionella 5, 7 och 5 staviga. Sen en extra som oftast har 7 stavelser. Den första raden är utan undantag densamma. Es beginnt der Tag. Vilket i Östergårds översättning blir: det börjar bli dag. Raden som i originalet står i ett enda andetag får alltså med sig in i svenskan en paus, en avdelande tvekan. Någonting elliptiskt eller sammandraget. Det är ärret som dikten finner på sin kropp när den vaknar i ett nytt språk efter transplantationen. Det vanpryder inte. Det markerar bara minnet av snittet. Ottler säger det inte rakt ut, men jag tänker mig att denna specifika form, den upprepade sorgerfrängen, det bundna stavelseantalet, har krisen och sorgen som sin källa. Den danska poeten Inger Christensen frågade sig en gång: varför skriva vid en tidpunkt då det kalla kriget var som allra kallast och mänskligheten fortsatte att tänka ut nya förstörelsemedel för att utplåna sig själv? Vägen ut ur krisen blev för Christensen en reduktion till enstaka substantiv. De tog så småningom formen av en alfabetisk lista över saker som finns, medan texten växte exponentiellt enligt Fibonacci-seriens proportioner. Aprikosträden finns. Aprikosträden finns. bräken finns och björnbär och brom finns. I den kris som utgörs av vårt historiska ögonblick väljer Ottler en lika repetitivt besvärjande form. Dagen börjar och börjar igen. Inför Rysslands storskaliga angrepp på Ukraina, skriver Ottler, kollapsade min kompositoriska position. Jag föll ner i min sorgeprocess och kunde enbart skriva mig fram längs den. Ottler framställer den akuta sorgen som sluten. Den isolerar individen till sig själv och utplånar den relativa distans eller överblick som gör poesin möjlig. I en sån situation, tänker jag mig, erbjuder den strikt regelbundna formen Ottler en yttre orienteringspunkt. Ett slags objektivt riktmärke från vilket subjektet kan mäta upp ett avstånd till sig själv och på så sätt skapa ett utrymme, om än minimalt, där skrivandet kan äga rum. Den maniskt upprepade raden utgör också läsningens mest påfallande egenhet. Ska man som läsare försöka läsa orden "det börjar bli dag" på nytt, sida efter sida, som om varje gång vore den första, utan att skynda förbi den 71:a eller 185:e upprepningen? Frågan förblir öppen, eller snarare den gestaltas på lika många sätt som det finns sidor i boken. Ottler låter inledningsraden stå i en mängd olika relationer till dikten som följer. Binder samman raderna med en överklivning eller separerar dem med olika skiljetecken. Hon skriver: "Det börjar bli dag. Vad händer med ogråtna tårar?" Hon skriver: "Det börjar bli dag också nattetid." Men ibland tycks hon önska att raden kunde läsas förbi. Här och var hänger dikternas meningar ihop om man hoppar över inledningsraden, som om den vore ett parentetiskt inskott. Till exempel när Ottler vänder sig till Wislawa Szymborska och citerar hennes dikt "Några människor". Det låter så här på svenska i Östergårds översättning av Ottler, som citerar Anders Bodegårds av Szymborska: "Det börjar blir dag, tar om Szymborska, några människor som flyr för några människor, det börjar bli dag, de lämnar efter sig allt sitt någonting, hönsen, hundar, nysådda åkrar." Och så Ottlers tyska som citerar Karl de Decius översättning från polskan: "Es beginnt der Tag, wiederholt Szymborska, irgendwelche Leute auf der Flucht von irgendwel, es beginnt der Tagchen läuten, hinterlassen wieder ihr irgendwie ein und alles ein Huhn." Här framhäver Ottler formens kombination av obändighet och godtycklighet. Refrängen presenteras som ett främmande element som bryter sig in med våld mitt i diktcitatet. I originalet till och med mellan leden i ett enda ord. Också stavelseräkningen är lika tvingande som hänsynslös. Avstavningarna mitt i orden är också de en effekt av en ljudform som fragmenterar språket. En översättare kan börja svettas för mindre. Men Östergård följer, om jag läser henne rätt, Ottlers förhållande till formen just den här passagen på ett glimrande, kreativt och infallsrikt sätt. När Bodegårds svenska översättning lämnar henne med färre stavelser än de Decius tyska, låter hon den ensamma efterlämnande hönan, ein Huhn, få sällskap av flera och släpper in några hundar och nysådda åkrar från Szymborskas dikt. Men det viktigaste som Ottlers dikter lånar från den traditionella haikun är inte dess stavelseform utan dess tidslighet. Haikun definieras av sitt presens. Den rör sig normalt alltid i iakttagelsens nu. Det gör också Ottlers sorgerefräng, men av helt andra skäl. I sin essä beskriver Ottler sin upplevelse av att förflutenheten visat sig omöjlig. Hon syftar då framförallt på den förflutenhet som ryms i frasen aldrig mer. Det definitiva förpassandet av utplåningsviljan till det förgångna. Det är detta förhållande till det förflutna som för henne avslöjats som en existentiell grund, men först i samma ögonblick som den startat samman. Det poetiska uttrycket för den situationen blir följaktligen det ständigt upprepade nuet. Tiden har förlorat sin utsträckning och dagens början pågår alltid. En av dikterna lyder så här. Det börjar bli dag. Gryningen strösslar salt och mer salt. Rummen är befolkade av stoder. Saltet har flera associationsfärer. Den vardagsbanala vid frukostbordet finns med. Tidigare dikter har redan nämnt bestick, glas, koppar och te. Saltet är också tårarnas och sörjandets substans. Men i centrum står saltstoderna. Lots hustru i första Mosebok som är på flykt från sin hemstad över vilken Herren låter svavel och eld regna. Vändningen mot det brinnande Sodom eller Mariupol är en vändning mot det förgångna. Men här finns inget förflutet. Eftersom tidsavståndet är utraderat i en evig upprepning resulterar vändningen i att ögonblicket stelnar. Nuet fryser fast. Ottlös text, kongenialt tolkad av Östergård, möter detta sorgens frusna nu med ett slags paniskt prövande. Den är ett försök att tala vidare när poesin återigen, för vilken gång i ordningen, drabbats av förtvivlan inför sin egen omöjlighet och förfänglighet. För att låna Ottlös egen formulering är det med en varm hjälplöshet som den sträcker sig mot läsaren. Den pläderar envist och angeläget för intellektets och känslans ömsesidiga genomtränglighet, för nödvändigheten i språkets fortsättning, för vikten av sårbarhet och samtal.
Den här recensionen är originalpublicerad på www.ornenochkrakan.se under ansvarigt utgivarskap.